Fusionens löfte har i decennier använts som en ursäkt att vänta, som om framtidens teknik skulle göra dagens beslut mindre brådskande. Och det är bakvänt.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum Leap.
Psicotique.
Salto quântico, salto quântico, salto quântico.
Quantum Leap. Salto quântico.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Just nu, när jag förbereder det här avsnittet, är mörkret som allra djupast i Norden. Vintersolståndet inträffar nu på söndagen klockan 10.03 finsk tid. Och det känns i kropp och själ som en tung, mörk filt som någon har dragit över en. Lyckligtvis en ganska varm filt. Ett mörker som doftar glögg och pepparkaka. Men dessbättre så vänder det ju sedan. Ljuset börjar återvända. Och för att ytterligare sprida lite ljus i mörkret tänkte jag att det här avsnittet av Kvanthopp skulle handla om solen. Eller det vill säga solen på jorden. Den som vi försöker bygga, som vi har jagat i mer än 70 år. Fusionsenergin. Ända sedan 80-talet minns jag att snacket har gått ungefär som så att om 30 år har vi ett fungerande fusionskraftverk. Det har liksom blivit ett stående skämt. Men sen, sinni. Sen är alla våra problem ur världen. När vi bygger vår konstgjorda sol på jorden har vi mer eller mindre gratis, gränslös och grön energi för all framtid. Som räddar oss ur klimatknipan dessutom. I teorin, jo. Men varför verkar praktiken vara av en annan åsikt? Är det fortfarande om 30 år som gäller? Vilka framsteg har gjorts på riktigt? För det har hänt saker, det är helt klart. Och vad betyder det nu sist och slutligen för mig allt det här? Bland annat de här frågorna ska vi dyka ner i medan mörkret ligger som tätast där ute. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Fusionsenergi är lockande eftersom det verkar så självklart. Solen gör det ju hela tiden, helt gratis. Faktum är att den har gjort det i mer än 4,5 miljarder år. I det förkrossande massiva trycket i solens hjärta slår den ihop väteatomer till helium och frigör på samma gång mer energi på en enda sekund än mänskligheten använder på årtusenden. Så varför skulle vi inte kunna göra samma sak här på jorden? Svaret är för att solen fuskar. Den har någonting som vi saknar. Jag antydde det redan. Solen har en massa som motsvarar 330 000 jordklot. Som pressar samman materien där inne i dess kärna med ett tryck som är fullständigt absurt. Och här på jorden har vi inte tillgång till något sådant tryck. Därför måste vi ta till andra knep. Extrema temperaturer, 100 miljoner grader. helt bizarrt starka magnetfält. För det superheta plasmat i en fusionsreaktors hjärta, det vill ut, det vill explodera, slingra sig, fly hela tiden. Och forskarna har ju faktiskt hittat en väg som verkar möjlig. Vi kan slå ihop vete här på jorden, precis som solen gör. Redan tidigt bestämde sig fusionsforskningen för ett favoritbränsle. Deuterium och tritium, två tunga varianter av vete. Och vad betyder tunga i det här sammanhanget då? Ja, vi tar det från början. Vete är det enklaste som finns. En ensam proton omgiven av en ensam elektron. Och i de flesta fall ingenting mer. Det är universums grundakord. Men naturen har sina variationer. Ibland bär vete med sig extra noter, liksom. En neutron eller två. Och då får vetet nya namn. Deuterium och tritium. Det är fortfarande vete. Samma kemiska beteende. Samma plats i det periodiska systemet. Men med ballast i kärnan. Och den där ballasten gör alltså skillnad. Tyngre kärnor rör sig långsammare vid samma temperatur. Lite som dansare med tyngre skor. De stannar kvar lite längre i varandras närhet. Krockar lite oftare. Det är lättare att få dem att dansa tillsammans, liksom. Och det är därför fusionens kapellmästare tidigt föll för tungt vete. Inte för att det var den vackraste ballerinan, utan för att det var mest medgörligt. Det gick att arbeta med. Men varje genväg har sitt pris. När deuterium och tritium kramar om varandra och bildar helium frigörs en neutron som flyger rakt in i reaktorns väggar. Neutroner är elektriskt neutrala, så magnetfälten får inget grepp om dem. Och det är inte bra. De snabba neutronerna från fusionsreaktionerna som flyger rakt in i reaktorväggarna skadar materialet. Förkortar livslängden. Inte så att väggarna glöder eller spricker, utan på ett tystare sätt. De blir radioaktiva, väggarna alltså. Det är ingen härdsmälta ändå, ingen kedjereaktion, inget Tjernobyl. Men det är radioaktivitet hur som helst. Materialen måste bytas ut, skyddas, slutförvaras. Men fusionen, också den som bygger på tungt vete, är hur som helst mycket renare än sin systerkraft, fissionen eller kärnklyvningen. Den som Olkiluoto och Lovisa kör med till exempel. Den är bara inte så ren som man hade hoppats. Och här någonstans låser sig historien. För när fusionskraften väl har byggt hela sin forskning, sina experimentreaktorer, sina modeller kring ett visst bränsle, då är det svårt att stanna upp och säga, vänta nu, finns det andra, ännu renare sätt? Det här dilemmat kan illustreras med världens största fusionsexperiment just nu.
This is the world's most challenging construction project.
ITER, en provreaktor som just nu byggs i Cadarache i södra Frankrike.
The largest and most powerful nuclear fusion reactor ever built.
Ett projekt som är så gigantiskt att det drivs gemensamt av Europa, USA, Ryssland, Kina, Japan, Sydkorea och Indien.
But if it does work, it could help save the planet.
Today is an historical moment.
ITER som först började planeras i slutet av 70-talet och byggstarten skedde 2013 är inte tänkt att producera el, utan att en gång för alla visa att fusionskraft överhuvudtaget är möjligt. Enligt nuvarande tidtabell ska det första plasmat tändas något tag på 2030-talet. Men tidtabellen har ändrats många gånger förr, så ja, vi får se. Det där med första plasma, det är för övrigt det ögonblick då reaktorn för första gången lyckas skapa och hålla kvar ett mycket svagt plasma. Och plasma, det är i sin tur det där tillståndet där atomerna har slitits isär till fria negativt laddade elektroner och positivt laddade kärnor, protoner alltså. Ett hett elektriskt levande tillstånd som kan formas och styras av magnetfält. Och första plasmat är inte klimaxen, utan snarare första andetaget. Också då handlar det inte om fusion som energikälla, utan mera att testa konceptet. Fungerar magneterna, vakuumet, styrsystemen etc. Det är som att starta motorn i ett flygplan som fortfarande står kvar på marken. Först långt senare följer nästa steg då ITER tar i bruk det tunga bränslet. Alltså man börjar köra med deuterium. Och efter det, kanske runt mitten eller slutet av 2030-talet, tar man i bruk den klassiska blandningen av deuterium och tritium. Tungt vete och ännu lite tyngre vete. Och det är alltså först då som själva poängen med maskinen kan prövas på allvar. Kan man få ut 10 gånger mer fusionsenergi än den elektricitet som man pumpar in i plasmat? ITER är alltså ett långsamt, metodiskt experiment. Inte ett löfte om snabb energi. Och problemet med det här är då alltså att man i praktiken har låst sig till tekniken som man valde för flera decennier sedan. Deuterium och tritium. Bränslet som är lättast att få att tända. Magnetfälten, väggmaterialen, kylsystemen, säkerhetsrutinerna. Allt är dimensionerat för att hantera just den reaktionen och just de snabba neutroner som den reaktionen producerar. ITER är med andra ord inte en maskin för att utforska alla tänkbara fusioner. Det är en karta över en enda väg. Och när man väl har byggt ett experiment som väger tiotusentals ton, som kostar tiotals miljarder euro och som tar decennier att färdigställa, då blir frågan om alternativa spår inte längre bara en vetenskaplig fråga. Den blir politisk, ekonomisk, institutionell. Det är inte lätt att säga mer i det skedet att låt oss prova någonting helt annat. Inte när hela världens prestige är bunden till att just det här ska fungera.
We are building arguably the most complex machine ever designed.
I just cannot believe the scale of the engineering challenge.
To build a device that is this complex is a pharaonic or Herculean sort of project.
Men medan ITER rör sig framåt i långsam, nästan ceremoniell takt, händer någonting annat i skuggorna, utanför de internationella överenskommelserna, bortom de stora kommittéerna och de decennielånga beslutsprocesserna, börjar mindre aktörer röra på sig. Privata bolag, mindre forskargrupper, ingenjörer som inte har råd att vänta i 30 år på ett okej då. De bygger inte monument, de bygger prototyper. Maskiner som ryms i en hangar snarare än i ett helt grävskap. De väljer bort det som är tryggast på pappret och testar sådant som tidigare har avfärdats som för svårt, för riskabelt, för udda. Nya magnetgeometrier, nya sätt att hetta upp plasma, nya bränslen. För de här nya grabbarna och tjejerna är fusion inte ett internationellt löfte utan ett tekniskt problem som antingen går att lösa eller så inte. Och just därför kan de röra sig snabbare. Visst, de misslyckas oftare, men de lär sig också snabbare. Nå, det här är ingen garanti för framgång såklart. De flesta kommer att falla bort. Men om någon faktiskt lyckas, då kan de springa förbi världens största fusionsmaskin, medan den fortfarande värmer upp. Med de här nya aktörerna menar jag alltså inte nu de här mer namnkunniga projekten som samsas om rampljuset med ITER, National Ignition Facility, NIF, i Livermore i USA till exempel, som jag själv besökte för ett antal år sedan. NIF kör lite sitt eget race. De använder enorma laserkanoner för att slå ihop VT-atomerna där som andra använder magnetfält. NIF var faktiskt de första som bevisade i praktiken att fusion faktiskt kan ge mer energi ur själva fusionsprocessen än vad man pumpar in i maskinen. Ett vetenskapligt genombrott, men i en anläggning som i stil med ITER är byggd som ett forskningsinstrument, inte som ett kraftverk. Och i Tyskland, där finns Wendelstein 7X, världens mest avancerade stellarator. Det låter som en Arnold Schwarzenegger-film där.
Hasta la vista, baby.
Den här stellaratorn har i alla fall visat hur plasma kan hållas stabilt under allt längre tider utan den inneboende instabilitet som plågar tokamaker. Ja, helt kort om termerna här. En tokamak är en fusionsreaktor där plasmat hålls på plats av starka magnetfält inuti en ringformad kammare. Lite som en enorm munkring eller donits. Det här är den traditionella reaktormodellen som också ITER kör med. En stellarator kör i sin tur med snirkliga, sammanflätade, tredimensionella magnetfält som håller fast plasmat effektivare utan att man behöver driva starka strömmar genom det som i tokamaken. Det här gör systemet mer stabilt men också mycket svårare att bygga. De här projekten, NIF och Wendelstein 7X, är lite på samma sätt som ITER, långsam metodisk fysik. Inte genvägar, snarare fördjupning. De springer inte i kapp med ITER, de gräver djupare i samma grundproblem, hur man överhuvudtaget kontrollerar plasma. Men sen har vi alltså de små, smidiga, hungriga utmanarna. Gemensamt för dem är inte att de lovar snabba genombrott, utan att de vågar testa om reglerna kan skrivas om. De försöker inte bevisa att den gamla vägen fungerar. De försöker ta reda på om det finns en annan väg. Och här finns några namn som brukar nämnas oftare än andra. Ett är Commonwealth Fusion Systems i USA, sprunget ur MIT. Deras idé är i grunden klassisk. Tokamak-reaktor med deuterium-tritium som bränsle. Men det finns en avgörande twist här. Nya högtemperatur supraledande magneter som kan göra hela reaktorn mycket mindre. Där ITER är ett bevis på att stort är vackert vill Commonwealth visa att litet räcker. Ett annat namn bland utmanarna är Helion Energy som helt har valt bort den kontinuerliga elproduktionen. Deras reaktor pulserar. Den bygger upp energi, släpper den om och om igen. Som ett hjärta snarare än en sol. Och så har vi min favorit just nu. TAE Technologies, TAE. Ännu ett gäng amerikaner som länge betraktades som extremt udda. De satsar på ett ganska otippat kort. Vätebor-fusion. Inte för att det gör saker enklare, utan för att det skulle kunna undvika vätefusionens största problem. Vätebor-fusion betraktades länge som en tämligen udda idé. För svår, för extrem, för teoretisk. Den använder alltså vanligt väte som den ena parten och bor som den andra. Bor har atomnummer 5 och är med andra ord det femte lättaste grundämnet. Bor är inget exotiskt ämne, det finns i jordskorpan, i glas, i diskmedel hittar du det. Men kombinerat med vete öppnar det för någonting som nästan låter för bra för att vara sant. Reaktionen producerar helium och energi såklart. Men är du beredd på det här? Nästan inga neutroner alls. Ingen radioaktivitet som smittar ner reaktorns väggar med andra ord. Men vår vete har ännu en väldigt viktig fördel. Möjlighet att omvandla energin direkt till elektricitet. Och vad betyder nu det här då? Jo, i den klassiska vete-vete-fusionen är energin svårfångad. När deuterium och tritium slås samman flyger nästan hela energikörden iväg, vind för våg, med neutronerna som skapas. Osynliga små projektiler som rusar rakt in i reaktorväggarna. Där bromsas de brutalt och deras rörelseenergi blir till värme. Och värme är ju en form av energi som vi människor är vana vid. Vi kokar vatten, vi gör ånga, snurrar turbiner med värme. Och hej, det fungerar. Vi har värmt upp vatten i tusentals år. Men det är omständligt. Fusionen reduceras på det här sättet till ännu ett sätt att elda. Ja, och apropå det finns med andra ord någonting nästan ironiskt i hur modern energiteknik fungerar. Som det är nu, oavsett om vi eldar kol, klyver uran eller försöker tämja solen slutar det på samma sätt. Med ångmaskiner eller ångturbiner. En teknik som James Watt hade känt igen. Fusionen har länge lovat någonting radikalt nytt, men i praktiken har den också lett oss tillbaka till ångmaskinen. Men med vätebårfusion, som alltså amerikanska TAE Technologies kör med, skymtar en annan möjlighet. Här bärs energin inte bort som värme, utan som rörelse hos laddade heliumkärnor, som fortfarande bär på energin, men som i motsats till neutroner kan styras med magnetfält, böjas, bromsas. I teorin kan heliumkärnornas fart alltså omvandlas direkt till elektricitet, ungefär som i en extremt avancerad partikelbroms. Och summa summarum av det här, inga kokkärl, inga turbiner, ingen ånga. Om det här fungerar skulle det vara första gången på flera seklar som ett stort kraftverk inte ytterst bygger på samma gamla princip, ångmaskinen. Men, no jo, än så länge är det här bara ett löfte. Ångmaskinen har överlevt många, många tekniska revolutioner. Den släpper inte taget så lätt. No jo, men ändå, om det lyckas, det är ju en hel säck med heliga graler här. Så varför har vi inte gjort det här tidigare? Hela tiden med andra ord. Och svaret är brutalt enkelt. Det är mycket, mycket svårare. Vätebårfusion kräver temperaturer som är nästan skrattretande mycket högre än de redan absurt höga nivåerna i dagens experiment. Vi snackar om upp till 1 miljard grader Celsius när man fusionerar vete och bor. Så plasman måste med andra ord vara mycket stabilare. Kontrollen måste vara ännu mer exakt. Så under decenniernas gång drog fysikerna därför slutsatsen, snygg teori det där, men ingenting för verkligheten. Dröm på ni bara. Och där hade ju historien kunnat sluta om det inte vore för att någonting nu plötsligt har förändrats. För nu, för första gången, börjar forskarna faktiskt se spår av den här reaktionen. Inte i ekvationer, utan i mätdata. TAEs reaktor ser inte ut som den klassiska bilden av fusion. Ingen massiv ring, ingen tokamak donits. Istället är TAEs reaktor långsmal, nästan som en cylinder eller ett rör, med avancerad teknik packad i båda ändarna. Formen avslöjar också hur den fungerar. TAE försöker inte skapa ett stillastående plasma som hålls på plats hela tiden. De skapar istället två snabba plasmapaket som skjuts in från varsitt håll och kolliderar i mitten. När de möts bildar de en stabil struktur, en sorts självorganiserad plasmasnurra som hålls samman av magnetfält. Det brukar kallas en fältomvänd konfiguration eller FRC. Och i den här strukturen svischar laddade partiklar runt längs slingrande banor, instängda inte bara av yttre magneter utan också av plasmat självt. Det här gör systemet kompakt och i teorin mer effektivt. Men det är viktigt att vara tydlig här. TAEs reaktor är inte ett färdigt kraftverk. Den är ett experiment i hur plasma kan kontrolleras på ett helt annat sätt än tidigare. Ett försök att visa att stabilitet inte nödvändigtvis kräver större maskiner utan smartare dynamik. Om det lyckas, tja, det återstår att se. Men redan i sin form berättar TAEs reaktor någonting viktigt. Fusionens framtid behöver inte se ut som fusionens förflutna. Det som fortfarande är under uppbyggnad i Cadarache i södra Frankrike. ITER hotar i värsta fall på riktigt att bli ett gravmonument till sig själv innan den ens är färdig. Men ibland sker genombrott, inte när en plan fullföljs utan när flera planer tillåts existera samtidigt. Det är så som verkliga kvantskutt brukar börja. Inte med ett plötsligt svar utan med att frågan ställs på ett nytt sätt. Och kanske det är först då som framtiden faktiskt vågar infinna sig. Vi har hur som helst allt skäl att hoppas på att den framtiden faktiskt infinner sig. Ska vi lösa våra enorma problem, inte minst med klimatet, behöver vi ett starkt kort att spela ut. Och fusionsenergin är det starkaste kortet vi kan föreställa oss just nu. Fast det är värt att komma ihåg här. Fusionen är ingen brandsläckare. Den kommer inte att rädda oss från de närmaste årens värmeböljor eller översvämningar. Men klimatkrisen är inte bara ett akut problem. Den är också ett långsiktigt problem. Och där börjar fusionen spela en annan roll. För om mänskligheten ska leva med hög energiförbrukning utan att samtidigt fortsätta värma planeten, då behövs energikällor som är stabila, koldioxidfria och skalbara i en enorm omfattning. Fusion skulle i princip kunna leverera just det. Stora mängder el, dygnet runt, utan utsläpp och utan bränslen som tar slut. Den skulle äntligen kunna göra el billig nog för vätgasproduktion och elektrifiering av sånt som idag är svårt att ställa om. Stål, cement, kemisk industri. Och kanske framför allt, i något skede blir vi tvungna att börja köra med storskalig koldioxidinfångning. På riktigt obegripligt massiva anläggningar som slukar kolossala mängder energi där de suger upp koldioxid från luften och lagrar den. Och där kan fusionsenergin bli vår räddning. Men jo, där finns också en risk. Fusionens löfte har i decennier använts som en ursäkt att vänta, som om framtidens teknik skulle göra dagens beslut mindre brådskande. Och det är bakvänt. Om fusion en dag fungerar, då hjälper den oss inte genom att ersätta det vi borde ha gjort, utan genom att bygga vidare på det. Klimatkrisen vinns inte med ett enskilt genombrott. Den vinns med uthållighet över hela fältet. Och det här inkluderar små insatser från oss alla, inklusive dig och mig. Det var allt för den här veckan och för det här året. Kvanthopp-redaktionen tar nu paus över årsskiftet och återkommer senare i januari med laddade batterier. Till dess bjuder Yle Vega på några valda bitar från Kvanthopps katalog, som ju också finns på Yle Arenan i sin helhet. En riktigt god jul och ett gott nytt år till er alla från oss alla. Mitt namn är Markus Rosenlund. Hej så länge!